Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och hjärtligt välkomna till Lekset Sport. Hur mår ni gubbar?
Jo då, det artar sig faktiskt.
Du verkar nästan ovanligt glad, Mats.
Jag verkar ju vara väldigt euforisk just idag. Ja, varför?
Har du tagit en Valium eller vad är det som
vet jag inte riktigt. Hur visste du det?
Jag vet, man blir lite glad av Valium. Man blir väl avslappnad av Valium.
Ja, men då blir man glad. Min morfar har ju... Jag vet inte om jag kan säga. Jo, det kan jag säga. Min morfar har ju problem, vet jag inte, men min morfar äter en del Sesolid och lugnande.
Det var minst känsla jag hört någon säga och ändå tvekat om du skulle säga det.
Vadå, alltså min känsla?
Ja, men jag vet inte om jag kan säga det. Det var väl ingenting. Det var som att säga att jag käkar gröt i frukost.
Ja, men inte riktigt. Det är ändå Sesolid.
Men gröt är ju värre, men det kan man inte säga.
Nej, men det är ändå, så här socialt knark på något sätt. Socialt
Sesolid är underbart.
Ja, man äter Sesolid i alla fall. Och han är ju inte fungerande utan Sesolid. Utan han blir ju jättedålig om man inte äter det. Mm. Men jag märker på morfar när han har tagit tablett att han blir så otroligt harmonisk och euforisk. Och det är precis som Mats.
Ja, jag käkar ju mycket gröt som jag sa alldeles nyss. Här. Alltså inte risgrynsgröt, utan havgrynsgröt då. Och det gör ju mig väldigt avslappnad.
Och sen så äter du också varmkorv.
Mycket varmkorv och center tillsammans, det är jättegott alltså. Och så en mosbricka och en pucko och så en center.
Men du tar till i munnen samtidigt, va?
Alltså en pucko är ju underskattat, tycker jag. Alltså, en pucko är ju suverän, vet du, tillsammans med en mosbricka och så en center på det då.
Pucko är väldigt, väldigt gott. Och det är så kul också när man öppnar de här puckorna. Det säger lite speciellt klick. Och när jag sommarjobbade, gick i nian tror jag, eller sommarlov till nian, på Åhléns Vällingby. Så det här är inte något stolt ögonblick. Det var lite dumt av mig faktiskt. Då stod det så här, barnmatsburkar var jag på brödavdelningen. Ibland gick han och sov middag bland limporna på lagret i 2 timmar.
Det är ju inte fel.
Och varför jag fick jobbet, det var bara för att jag sportade så mycket. Det var enda frågan de ställde. Sportar du mycket? Och jag sportar nästan varje dag. Då är du bra att anställa. Jag var inte så bra på att anställa.
Men
varför skulle jag med det här ändå? Barnmatsburkarna var bredvid. Då tyckte jag att det var kul. För då stod det så här, det speciella klicket när man vrider om locket visar att det är färskt. Mm. Så jag gjorde in och ved på dem. Så ingen var färsk.
Alltså, apropå anställningsintervju så har jag hört talas om en anställningsintervju när Torsten Tegnér, den gamla TT då, som nu är glömd.
Ja, det är väl egentligen svensk, bara du som kommer ihåg honom.
Det är bara jag och Tom Engstan, och Tom är död. Ja, men, just det, men hur som helst då, i alla fall så var ju TT då, som han hette Torsten Tegnér, sportjournalistikens anfader. Så var han,
ja, jag känner till honom vid namn.
Men han var en sån här frisksportare, så att han tog stanna i Hofors på väg till Vasaloppet upp i Mora. Så gick han alltid av tåget och gjorde armhävning på perrongen så här för att liksom hålla sig stöt. Han
var vilket psyko!
Ja, vilket psyko. Men då kom ju ordningsvakter då naturligtvis då, och tog honom över armarna och sa vad håller du på med och så vidare. Han stammar ju då. Jag heter Torsten Tegnér, sa han. Skämtar du, så här ska du till arresten. Men då kom Uffe Jansson, en sportjournalist.
Sportjournalist också i Malmö, va?
Sportjournalist, han var i Göteborg. Göteborg på GT under många år. Och radions sportjournalist, kommentator på ishockey för i världen. Då kom ju, han höll ju till nere vid stationen i Hofors, Uffe Jansson, i brist på annat då. Så att han vankade av och andade på perrongen och kände väl till TT. Så han gick i god då för TT, som haffades av ordningsvakt på perrongen och sa att här är Torsten Tegnér, den store Torsten ner. Ni kan väl inte hugga honom och slänga med resten.
Men trodde man att han var full då? Eller vad var de
trodde? Ja, tokig helt enkelt. Tokig, ja. Tokig i huvudet helt enkelt. Och det var han ju också. I så mått var det rätt. Men då gick Uffen då i god för att det var torkning ner. Så att de bevekade sig då i alla fall att han får åka vidare då upp till Vasaloppet, den här gubben och så vidare och så vidare. Men innan de skildes då Uffe och Torsten, då frågade Torsten, har du ett jobb på IB, sa han åt mig.
På IB?
Idrottsbladet.
Jag trodde du menade informationsbyrån.
Idrottsbladet. Har du ett jobb till mig på Idrottsbladet? Ja, kanske, så sa Torsten det. Tåget skulle just gå då. Så då frågade han då, anställningsintervjun gick ut på att Torsten frågade Uffe, hur högt hoppar du höjd? Jag är 87 då, sa Uffe. Ja, men vad bra, då får du börja imorgon, sa han. Och så blev det. Den anställningsintervjun, hur högt hoppar i höjd, räckte för Uffe att komma i sportjournalistiken och bli en legendar.
Ja, den bräckte ju min om att få jobb, sommarjobba på Åhléns Vällingby faktiskt. Ja,
alltså, på tal om ditt sommarjobb där på Åhléns, och du sov bland, vad var det, barnmat och allting?
Nej, jag sov bland limporna.
Limporna, de var mjuka och sköna.
Men det är mjukt och skönt för huvudet. Ja,
precis, och vi hade ju en otroligt fet man som jobbade i köket, Johan Svensson. Jag tror att han är på flykt idag, jag bor i Thailand.
Var detta någonstans?
Det här var på vaxbolaget när jag var där. Och Johan då, otroligt fet och hade en förbläst för att sova upp i torrförrådet. Så att då sov han på stora så här, pastasäckar.
Så vill man ju ha det.
Ja, så vill man ha det. Men Johan ville inte jobba så mycket heller. Och han behövde pengar. Mm. För att han spelade bort pengar på Nacka Golfklubb och sådana grejer. Men i alla fall så utnyttjade Johan de här disktjejerna. Så de fick göra hans jobb. Medan Johan själv satt och kollade på Brooklyn 911 och käkade glass och kex med Skagen. Så det var hans grej.
Men vad fick de ut av att hjälpa honom?
Ingenting, absolut ingenting. Sen berättade grabbarna då, som alltså kallskänken och kocken, eller om det var kockarna då, berättade att de hade ju någon form av business med Johan Svensson på sidan. Så de har gjort en bröllop i något tillfälle. Och så var de vid någon sån här, då hyr man ju ofta herrgårdar eller lokaler, liksom större föreningslokaler och sådär. Och då skulle Johan servera och de andra två skulle göra maten. Så de skötte sitt. Men Johan var ju väldigt stor då, han vägde nästan 200 kilo. Och blev väldigt sugen på glass. Mm. Och då fanns det glass i någon form av sådär monnet glassbox liksom.
Ja, det har jag köpt på vaktionsbolaget själv från glassboxarna där.
Ja, men det här var ju på stället då. Jaha, på den här lokalen då. Och de hade sagt så här, men det finns en nyckel, men man fick inte ta glass egentligen. Han bara, om jag tar glass där, det går swisha typ. Så Johan tog...
Han läste bara så.
Ja, gjorde han verkligen. Johan köpte glass för 400 spänn och tappade nyckeln under en stor byrå. Så mitt i service fick Johan ligga liksom med en sån här, du vet, en sån här grip som gamlingar har och försöka få ut nyckeln. Och hela bröllopet bara faller fullständigt.
Åh, fy fan.
Ja, vad kul.
Men till Torsten Tegnér, vad har vi för stammar i sportvärlden? Jag börjar då. Torsten Tegnér har vi.
Jag kan börja.
Göran Högosta.
Janne Boklöv.
Robert Kronberg, 110 häcklöpare.
Han stammar inte så mycket.
Ja, men lite grann. Han sa ju så här.
NHL-hockeyspelaren vi har nu.
Ja, men precis.
Alltså Leo Karlsson.
Leo Karlsson, han stammar ju kanske mest. Men alltså Robert Kronberg, han hade ju 13-35 va? Och han gick ofta till stora finaler.
13-28 va? Jag tror att han hade bättre nästan.
Vem tror du mest på här? Du eller jag? Vem är bäst på friidrott? Ja, okej. Okay. Hur som helst. Nu börjar han googla här. Hur som helst. Så han kom ju ofta sist i final. Men han gick ju till stora finaler, vilket är otroligt starkt på en sån gren. Men då sådär, vad tror du med fjärde, femte plats framöver? Kanske medalj? Jag har det i mig, sa han alltid. Det tror jag var en av mästerskap.
Ja, jag trodde då, när du sa stammade Torsten ner, då trodde du menade att han var första sportjournalisten i stamträdet av sportjournalister.
Jaha,
vilka kom sen, trodde jag.
För jag trodde, eftersom du stammade och härmade honom, så tror jag att du menade att han stammade.
Han stammade, absolut. Ja. Varför han stammade vet jag
inte.
Han
var först i stamträdet och han stammade.
Det får vi googla. Varför stammade Torsten ner? Men alltså sportjournalister, han var den första och på sin tid då den största av alla på Idrottsbladet. Ja. Och så vidare. Och sen kom ju då olika legendarer som alla vet är nu bortglömda faktiskt utav alla. Det är bara jag och Tommy så kommer ihåg att Tommy är död. Men det var ju då Erik Eklöf och Olle Groth och allihopa, de där storheterna på 60 avdraget och Bertil Jansson på Expressen och Nick Åström på Aftonbladet.
Och vad hette han i Malmö då på Kvällsposten?
Birger Bure.
Birger Bure, ja.
Men minns det Bo Eklöf då? Alltså travkusken.
Nej, men minns att du skulle kolla Robert Kronbergs personliga.
Ja, men jag har ju faktiskt till och med blåmarkerat för dig.
Vad var
det? Ja, du ser väl det, 35.
Ja, då hade jag det.
Jättesnyggt,
ja,
tack. Grattis.
Men sen hade vi också Lennart Strandberg som var sportjournalist i Malmö som sprang 100 meter OS 36 och vadmuskeln gick i finalen med Jesse Owens. Han blev sist i finalen, sexa, men ändå finalist på 100 meter i OS 36. Han var sportjournalist sen i Malmö, en utav de kanske inte störst, en av de stora sportjournalisterna över tid då under 90-talet.
Men Malmö är väl en jävla skitstad eller?
Ja, det blåser mycket.
Riktig skitstad.
Jag tycker inte om Malmö.
Inte jag heller.
Jag tycker framförallt inte om stockholmares vurm för Malmö.
Nej.
Då blir jag tokig.
Säger de att det är god falafel i Malmö, säger stockholmare. De som ja. Du hänvisar till nu i huvudet.
Bland annat.
Det är många, det är många som hyllar Malmö och det är obegripligt.
Det ska handla om nya regler som de faktiskt testar i Major League Soccer i USA. Mm. De har testat det på lägre nivå, där alltså deras typ andra liga, och det har fallit väl ut, så nu ska de köra också till Major League Soccer. Jag undrar vad ni och alla andra tycker om de här nya reglerna de ska testa och vad ni tror om dem i framtiden. För vad de har svårt för i USA, det är dels filmningar, det är därför som inte alltså vanlig fotboll har lätt att slå, för filmningar gillar de ju inte. Sen gillar de inte maskandet, och maskandet ska de alltså försöka komma komma åt helt enkelt. Nu ska det bli så här att den som ligger och gnyr efter att ha trillat eller fallit eller slängt sig får ligga max 15 sekunder. Är ni inte uppe då, så ut vid sidan och får inte gå in på minst 2 minuter. Och det kan bli längre då om det inte blir en avblåsning.
Låter bra. Låter väldigt bra.
Grunden för, men ser vissa problem med det här.
Nu lägger han på sin juristmin, såg du det, Mats? Mm. Ja, ja, låt höra.
Jag skäms
ja, det ska du.
Jag märkte själv också i realtid hur jävla tönt jag är. Och ja, jag är skit, så, vet du vad jag är så trött på, Olof?
Ja, dig själv.
Jag är så trött på mig själv och jag är så trött på att vara så töntig. Så nu skiter jag där med juristminen. Men jag måste ändå säga vad jag tycker. Och problemet är att det går så otroligt fort i rångt fotboll. Och en liten smäll till synes tar ofta väldigt hårt. Och det gör väldigt ont att få en smäll på smalbenet för en spelare. Och Messi kommer i, vad kan han springa i? 30-40 km timmen kanske? I alla fall 30.
Ja, inte 40, då skulle han slå Usain Bolt.
Då gör han inte det. Men sen han springer 20-30 km timmen och får en tackling, antingen med dobbar eller då rör på smalbenet. Det gör väldigt ont. 15 sekunder, alldeles för lite.
Jag tycker det låter lagom. Men,
ja, den övervägande delen är ändå något typ av fusk i det, som att man vill avbryta spelet och så vidare till sin egen fördel, lagets fördel. Så att jag tycker att det här låter som en väldigt bra regel.
Jag tycker också det. Jag tycker fördelen överväger, men vi får väl se var det landar.
Och jag är så, jag är ju mer också. Jag är trött på att det blir så här, 2 mot 1, 2 mot 1.
Ja, har du tänkt på det, Mats? Det är nästan alltid du och jag mot
Jesper.
Det är konstigt ändå.
Så är det.
Ja. Den andra regeländringen är att vid byten, då brukar ju maskarna bara gå och lunka då. Det är lag som leder, som bara de går långsamt. Nu är det så att de får 10 sekunder på sig att lämna. Om de inte har lämnat inom 10 sekunder, då måste den som ska bytas in vänta 1 minut innan den får gå in på plan. Och det kan ju ta längre tid då om det inte blir en avblåsning.
Ja, men det köper jag nog mer.
Det låter väldigt bra.
Men jag är lite bara emot den här typen av väldigt skarpa regler för begränsningar. Det kan ju vara så att den spelaren är väldigt långt bort från plan, till exempel. Så jag menar bara att det finns ju kanske något.
Då får han sätta sprutt.
Jo, men jag är ju för i grunden.
Jag tycker det
är bra. Då går vi till tennis. Också där vankas det nya regler faktiskt. Och det är inte ofta i den anrika sporten tennis med aner från Storbritannien. Det började ju med
det som är fotboll internationellt med tennis internationellt. Det är så svårt att ändra på gamla hästar så att säga, som varit med så länge. Alltså fotbollsförändringar händer ju aldrig. Det här med att målvakten inte fick ta upp en bakåtpassning till exempel, utan måste spela tillbaka bollen, Det tog ju fan 10 år att igenom det förslaget som var så såklart att det skulle förbättra fotbollen.
Det är så konstigt alltså.
Så att fotbollen är så vansinnigt konservativ.
Och det här med golf också, att, man, att det var plikt om då, när han satte bollen från green, när man träffade, när flaggan var i. Alltså att man var tvungen att rycka ur den. Gud vad mycket snabbare det går när, när flaggan får vara i. Också så här konservativt.
Men får den vara i när man puttar?
Ja, nu får den vara det.
Men det är ingen,
tidigare, tidigare var det plikt.
Ingen använder det. Nu, de tar ut flaggan i alla fall.
Ja, inte alla, jag gör det bara för att jag är så konservativ. Men man behöver inte. Men till tennisen då, som är så otroligt konservativ. Vet ni varför, förresten, varför de trycker så mycket på att det heter låntennis? Och inte bara, varför de inte bara säger tennis?
Vadå lån?
Tennis på engelska heter ju låntennis.
Grästennis alltså.
Det måste väl ha någonting att göra med underlaget?
Ja, det var en liten historisk referens.
Men det är väl gamla härliga klubbar i England som heter låntennis och sånt där. Sen gammalt, och även i Australien, och även i Indien och Pakistan och Bangladesh.
Bättre upp ska jag säga. Det är faktiskt så att ni vet att Johan den tredje åkte och försökte få sin bror, sin storebror, Erik den 14, att skaffa en festmöt eller en fru till honom. Så åkte han till England. Mm. Då var han där i flera månader. Han lyckades inte, för han gifte sig med Karin Månsdotter istället, den här kvinnan av den enda kung som har gift sig med verkligen en underklasskvinna.
Kvinna av folket, ja.
Ja, men precis. Men i alla fall, där så spelade han jättemycket tennis. Men det var då inte lårtennis, utan det är real tennis. Och det var alltså en blandning av squash och tennis. Då var det alltså de spelade vid stadsmuren som en vägg. Aha. Och det finns kvar. Man kan kolla på YouTube om man vill. Det är därför det heter lårtennis.
Lite grann som att det heter ten pin bowling, tror jag, till exempel.
Ja, nu är vi till bowling.
Bowling och bowl är någonting annat.
Vad är det?
Det vet jag inte, men jag är rätt säker på att det heter ten pin
bowling.
Det
låter bra. Men hur som helst, till regeländringen nu, som då är på gång kanske, för jag var och tittade på kungens kanna för några dagar sedan. Okay. Träffade förut Kafelnikov där, som var där.
Alltså, ja, så var det.
Jag nämnde ju det som lite skrythastigast.
Ja.
Och det är så att han är där med sin systerson, som också heter Evgeni Kafelnikov. Spelade, det är 14-åringar nu som spelar, det bästa över hela världen. En stor tävling som var i Kungliga Tennishallen. Ja. Och då är det nämligen så att de här kör som testballonger. De kör att man spelar vidare på nätsurv. Vad säger ni om det?
Det gillar jag inte.
Okej, för att?
Jag tycker att det är orent.
Kan man inte se det lika gärna som att det är rent? Att bollen går över nät och man spelar på den oavsett hur den går över.
Du träffar ändå nät. Och jag tycker att spelet blir... Servern är så otroligt viktig. Och genom att träffa nätet, där kommer ju kunna bli en taktik att träffa nätet. Eftersom det stoppar upp spelet lite grann i...
Tror du att de är så skickliga på att träffa nätet, nätkanten?
De bästa är nog det.
Vad säger Mats?
Det är om man lägger den på nätet så att den droppar ner otagbart på andra sidan.
Ja, och,
alltså, en sån boll är ju inte bra rent sportligt när det händer. Men jag har ingen uppfattning om det. Om det är bra eller dåligt med nätsurf som godkänns. Jag vet inte.
Alltså jag tycker att det kan, en positiv sak är att det blir ju annorlunda bollar. Så att den tar jättemycket på nät och blir nästan som en stoppboll. Då måste ju den mottagaren springa fram och köra en oftast bra längd då för att ha en chans på nästa boll. Det händer ju någonting.
Det är väl så otroligt stor skillnad på en server då. Den går ju nästan i 200 km i timmen.
Ja, ibland över.
Ja, ibland över. Och träffar du nätet så är det nere på kanske 70 km i timmen. Eller 100 km.
Ja, det beror på hur mycket den touchar förstås.
Ja, det blir så otrolig dissonans mellan ursprungslaget och vad som blir om du träffar nätet.
Ja, vad tror ni om säger pingis då och badminton, hur skulle det vara där?
Men det pingis vet jag inte, men det är väl som i tennis fast det går mycket långsammare.
Ja, jo.
Är det snabbare? Går det ännu snabbare i pingis kanske?
Går det snabbare rent kilometermässigt?
Ännu snabbare i pingis.
Kan men, det göra det verkligen?
Jo, det gör det. Men inget mer om, inte ett ord om det mer. men pingis är ju... Det är en svår fråga, jag vet inte faktiskt.
Och du har ändå kuskat världen runt och tittat på tennis i 50 år och pingis i 50 år. Men du om någon borde väl ha en åsikt om detta?
Jag borde ha det. Jag borde ha det.
Nej, jag borde inte ha en åsikt, men jag har jättemycket åsikt.
Men jag har inte någon riktigt färdig åsikt i frågan faktiskt, om det är bra eller dåligt.
Jag tänker väl att även i pingis... Så det spelar ju väldigt stor roll. Det finns ju liksom, servern är ju liksom kanske det viktigaste spelelementet.
Ja, och i pingis är det så viktigt också ofta att få en kort serve så att motståndaren inte kan attackera, och då hjälper ju nätserv till. Ja,
där har du en poäng. Har du
men
en poäng.
Det gör i tennis också.
Nej, men framförallt i pingis så gäller det att hålla ner serven så kraftigt och så kort så att killen inte kan bomba med forehand då, till exempel. Det är det handlar om. För då får ju killen ett övertag som sen leder fram till en poängvinst i kanske 90% av fallen. Men i pingis så är det nog inte bra att nätserva godkänns, för att då håller man nere kanske för mycket, kanske till förfång för spelet då, eventuellt.
Ja, men det,
det, det förhindrar spel också.
Ibland har du så vackert språk, till förfång till, för. Det är till, som en, liksom ja, en ja. Dikt av någon.
Jo, en härlig dikt.
Hjalmar Söderberg.
Ja, eller Karin Boye. Ja, eller.
Till men förfång
det är,
för.
Ja. Och det är precis som med bowling. Nej, jag skojar bara.
En nätserv i bowling, ja, det har jag fan aldrig sett.
En annan sak, jag såg några bilder på något socialt media, vad man säger i plural. Så var det två stycken ganska bra, jag tror kineser, som spelar pingismatch på en hög nivå, kanske 12-13 år sådär. Det var så jävla tjabbigt, har jag sett det? En av dem, varenda serv, kastade han upp bollen och körde tok underskruv så att den... Första studsen var ju då på egen sida. Andra studsen på andra, precis över nätkanten. Sen studsen tillbaka. Så att motståndaren, han nådde ju aldrig fram till bollen. Det var serve-ess hela tiden.
Jag såg en annan kul
sång. Nu är jag övertygad om att nätservar i ping ska inte godkännas.
Nej, men det här var alltså inte nätserv. Här var det så att han var en så otroligt konstig att killen inte nådde.
Jo, men jag vill, att reducera då möjligheten för motståndare ännu mer genom en nätsov, det är ju inte bra.
Nej, okay.
Jag såg en annan sån lilla sportspegeln influerad grej, och det var ett barn då som körde, och vi ska prata om det sen, tänkte Vasaloppet. Man körde det lilla Vasaloppet, och då var det en sån här kranskulla då som skulle springa efter honom och la den här kransen över honom. Det var att kransen åkte ju över hela kroppen på honom och fällde honom vid benen.
Han blev fyra bara.
Så han torskade.
Alltså, slogs de om segern då?
Ja, han förlorade på upplopp.
Var han femma eller fyra?
Men hade det varit jag då som hade varit tvåa, jag hade inte gått i mål. Utan jag hade faktiskt sagt till alla, nej, nu väntar vi, och så går ettan i mål.
Vad säger ni om rädda våtmarken-typerna på Vasaloppet då? De som skulle slängde ut för att stoppa han som ledde?
Alltså, det är naturligtvis inte bra. Det förstör ju för våtmarkerna, det gör det verkligen.
Visst gör det väl till och med.
Nu lägger man ju igen våtmarkerna överallt genom att de har höll på så där i Vasaloppet, så är det ju.
De måste sluta med det här, för att ja, folk blir bara förbannade.
De får inte sympatierna på sin sida heller.
Nej, det är det jag menar. Folk blir bara förbannade.
Men de som bryr sig om våtmarkerna bryr sig väldigt mycket. Alltså elpriset är man inte lika engagerad i som de är i våtmarkerna, tror jag. Nej, alltså, du kan inte göra vad som helst för elpriset dit, så du kan ju inte sabba Vasaloppsvinnaren för
nej,
elpriset.
Jag vet inte var elpriset kommer ifrån, men jag tänker på de här våtmarksfigurerna, att jag tror att vill de verkligen göra skillnad, så är det här nog inte rätt väg att gå, för att nu blir det kontraproduktivt. Folk blir bara förbannade och skiter i våtmarkerna.
Så är de, tänkte ni på Jakob Hård? Han tycker att allt ska vara så trevligt hela tiden. Inget P1-ord, inget skav får det vara. Men märkte ni hur han in i det sista försökte undvika att kommentera det som hände i bild när de hoppar fram och försökte stoppa honom?
Ole Elfsäter vann 1971. Sen dröjde det ända tills Anders Aukland vann 2004 innan det blev en norsk seger igen. Och här är det demonstranter som...
Men han är så jävla feg.
Jakob Hård lät ju helt dum i huvudet. Alltså som att han inte förstod att det kunde finnas någon demonstration eller aktivist eller någonting överhuvudtaget. I hans värld lät det som att det inte finns något sånt.
Han vill inte veta av någon dissonans liksom i bilden, i den här symbolen överhuvudtaget. Det får inte vara någonting som stör hans bild.
Det höll ju på att bli såhär Tintin-slagsmål, det är bara huller och buller och ser liksom ett rökmål.
Men hellre det än att snubben som ledde blev stoppad. Förstå vad arg man skulle ha. Han skulle ju mörda den där.
Jo, men det hade kunnat blivit, de hade kunnat blivit kontraproduktiva där också. Att det hade blivit såhär Tintin-slagsmål och
att
fått med sig
att det är vakten som
Tintin-slagsmål, vilket bra uttryck.
Ja, och fått med sig skidåkan. Alltså
att det är vakten som förhindrar den här Vasaloppsvinsten.
Precis, och så blev det precis.
Ja, just det. Är professor Kalkyl med sådana slagsmål?
Nej, han var ju aldrig med, utan de som var med var väl framförallt kapten Hadde också, klart.
Ja, och så såg man en sån här whiskyflaska i bakgrunden så pow, bom, pow.
Och så alltid en sån här fåglar som åkte runt huvudet på dem. Ja. Och så när det var Tintin så var det med.
Bomber och granater naturligtvis.
Ja, men det är ju, har ni hört det, Tintin, när Tintin är i Suldavien och så har de översatt det till svenska, och då frågar han, pratar någon
Nu ska låta som Thomas Bolme här.
Ja, precis. Svenska? Är det ingen som talar svenska?
Jag ska bara knyta ihop med
tennis. Jag tror ändå så här, ja, att idrottspublik är mycket mindre förstående till våtmarkerna och demonstrationer än vad alltså på Skansen-publiken är när Tommy Körberg uppträder.
Ja, det tror jag inte, Mats.
Ja, alltså,
jag är med Mats, två mot en.
Idrottspubliken är väldigt grym och väldigt hård och väldigt oresonlig och ser bara en sida av myntet, tror jag. Medan då en sån här publik som på Skansen är mycket mer allomfattande förstående. Förstår också kanske, med våtmarker kanske är bra, men det fattar inte idrottspubliken.
Men det är väl samma folk som kollar på Vasaloppet som kollar på Allsång på Skansen?
Nej, det är det inte. Det är mer kreti och pleti som kollar på Allsång på Skansen.
Som på Vasaloppet?
Mindre kreti och pleti på Vasaloppet.
Och du tror kreti och pleti, eller kreti och pleti är mindre resonliga än de som kollar på Vasaloppet?
Ja, det tror jag. Och jag tror också att det, om man ska gå ytterligare ett hack kreti och pleti, då är det ju Melodifest eller Mello. Fy fan, vilket
kreti och pleti. Ja, de skiter väl verkligen.
De vet inte vad en båtmark är.
Nej, men de vill väl bara sitta med ballongerna. De skiter väl
i det där. Nej, men jag tror ändå idrottspubliken då, i alla fall, kanske inte var så, men hockey, fotboll, alltihopa det där. Ingen publik är så monströst oresonlig mot andras åsikter som nämnda idrottspublik är överhuvudtaget. De tillåter absolut ingen demonstration.
Nej, men det är väl klart, det är ju en tävling och de har åkt 9 mil och det är väl inte så konstigt. Alltså om det är alltså på Skansen och någon, det kan man ju alltid bryta och så gör man om numret utan att det påverkar så mycket.
Ja, det är väl live, var det inte det?
Alltså på Skansen, ja. Ja, men det, men du kan ju alltid göra om numret. Det är ju ingen som förlorar på det på det sättet. Men om du har åkt 9 mil och så är det 2 kilometer kvar och någon hoppar in på... Det är klart att...
Ja, den som förlorar på det är väl inspelningsledaren som har ett schema att hålla.
Ja, det är väl att bara måste... han som förlorar på det.
Och skriptan kanske, som ska föra statistik på papper.
Men däremot i Mello så är jag säker på att folk hade blivit galna. Och Carola står och så sitter ungarna med ballonger, bla bla, och Samir och Viktor. Och så kommer en jävla våtmarksaktivister. Då blir de också förbannade.
Jag är inte så säker på det. Alltså, Samir och Viktor, de är ju de
får 5 minuter av Samir och Viktor nu. Kör på.
Samir och Viktor var ju sist då naturligtvis. Då, men de har ändå gjort dundersuccé av någon oklar anledning.
Tittar men, du på det här, Mats?
Ja, men Samir och Viktor är nog ganska förstående till andras åsikter. Det tror jag att de är faktiskt. De är vidsynta.
Vad tycker du om våtmarkerna?
De tycker nog att våtmarkerna är väl någonting ändå som man ska stå för. Det tror
men,
jag.
Men alltså, det handlar verkligen om andras åsikt. Det handlar väl om att det är en civil olydnad och att man vägrar hörsamma övriga samhället. Det är väl det handlar om.
Talande tystnad. Mats har aldrig varit så tyst.
Nej.
Ska jag knyta ihop då tennisgrejen? Mats vrider sig.
Ja.
Om vi ska gå från då tennis, eventuell ny regel som kanske kommer om du faller väl ut i ungdomsleden, det här med att man spelar vidare efter på nätserv, så är det en liten iakttagelse, och det är en sak som har hänt nu första gången någonsin sen rankingen, den moderna rankingen, infördes 1975.
Alltså ATP-rankingen?
Ja, det är någonting som har hänt. Tennisens vackraste slag, vilket är det?
Alltså slicen eller lobben?
Stoppboll och sånt där.
Stoppboll.
Jag skulle säga, om jag säger Wawrinka, Gasquet,
backhand slag.
Enhandsbacken, ja.
Wawrinka hade ju har kanske en underbar rak backhand.
Jo, men alltså det är så vackert, det är så otroligt vackert. Ja. Och så Federer hade en vacker.
Men var det här med
till och med Edberg, men låt mig komma till detta.
Nu tar det sån tid.
Det som har hänt nu, ni vet, Tsitsipas har ju varit bra länge. Han är född 78. Ja, han är inte purung ung längre. Men han har varit topp 10 i världen i kanske 6-7 år.
Men vänta här nu. Är han född 78?
Nej, förlåt. Han är född 98.
Ja, bra.
Ja, tack.
Samma år som den är Ymer, avstängd Ymer.
Ja, precis. Mm. Det stämmer bra.
Men faktum är att Tsitsipas har ju stått still i utvecklingen. Han spåddes ju en lysande framtid. Så som bara ett av
precis, han har varit i 2 Grand Slam-finaler också. Kanske 3, ja, men torskat.
Han har inte lyckats riktigt.
Nej, men Mats, tror du Ymer är förstående mot våtmärksfolket?
Det kan nog inte tro att han är.
Men det som har hänt i alla fall är att nu när Tsitsipas har åkt ur topp 10, då finns det inte en enda spelare på 10 bästa listan i världen som har enhandsbacken.
Säger du det?
Och det har aldrig hänt tidigare. Är det en konstform som är på väg att försvinna, eller kommer det komma tillbaka?
Jag tror så här, att alltså dubbelfattad backhand är ju mycket stabilare än enhandsbacken. Alltså det är mycket att missa med backhand. Kommer lite fel i fötterna så kan du missa mycket ofta med enhandsbacken. Vilket till och med fel.
Jo, men det är det som är grejen. Det gör ju fel. Han kan alltså få ramträffar. Det får utsätts pass också.
Men har du liksom Boys och hans fötter och hans dubbelfattade backhand, så har du ju en trygghet på den sidan på ett helt annat sätt. Så jag tror att många uppfattar nog i alla fall så att jag blir bättre med att spela med båda händerna. Snabb som tusan på backhandsidan och pumpa tillbaka bollen med rak eller cross backhand är effektivare och ger mig fler matcher.
Ja, uppenbarligen då, eftersom det för första gången är alla på topp 10 som har tvåans backhand. Men vad tror ni om framtiden?
Ja, men jag säger så här, och jag måste återigen gå till bowlingen. Sådana här fenomen att man ett visst spelsätt eller en viss teknik och sådär, det är ju väldigt dynamiskt. Idrott är ju dynamisk. Och i bowlingen så är det nya är ju att folk spelar med
två händer.
Tvåhands bowling, precis. Oh. Och då säger många, nej men så kommer det vara. Men världens bästa bowlare idag är förmodligen EJ Tackett heter han. Och han är enhands bowlare. För det du får i rotationer då, som handlar mycket, bowling handlar mycket om rotationer. Hur många rotationer klotet gör fram till de träffar käglarna. Men det du tappar i rotationer är att du tappar sikte, du tappar precision. Och det har du som enans bowlare. Så det är inte alls säkert att...
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du menar att det kan komma att bölja fram och tillbaka?
Ja, precis. Jag tror i alla fall inte att varken enhands då backhand, tvåhands backhand eller tvåhands bowling, enhands bowling. Det är inte som Fosper flop eller...
Eller backhoppning, att det sker paradigmskifte.
Exakt, det är inget paradigmskifte. Jag tror att det kommer att vara lite fram och tillbaka. Kanske någonting mer, förmodligen kommer tvåans backhand då fortsätta. Om jag ska tro er rätt så är tvåans.
Men det har varit spännande i tennisen då. Och nu, att det har ju varit alltså, med tiden så ibland har det varit serve och volley som har dominerat. Och sen kommer baslinjespel, sen serve och volley, sen baslinjespel. Mm. Men nu har det varit väldigt många år baslinjespel som har dominerat. Så det är också en fråga, kommer serve och volley komma tillbaka?
Det verkar vara borta för gott. Alltså, jag har svårt att se att serve och volley kommer tillbaka. Framförallt tror jag också, som vi sa, enhandsbacken tror jag inte kommer tillbaka heller. För andra är mycket effektivare. Men serve och volley är faktiskt intressantare än typ en backhand, dubbelfattad backhand, enkelfattad backhand. Så är nog det här med serve och volley intressantare. Men det har väl att göra med att de har gjort lite långsammare banor överallt. De vill ju ha mera spel. Och nu går det inte att gå fram på serven för att det blir passerad hela tiden. För att bollen studsar högre upp. Och spelarna så länge in i plan tar den på uppstuds och det. Så att det går inte som Edberg att spela på det sättet. Eller som Sampras eller som australiensarna Fraser de där gjorde på den tiden.
Stoller, Pat Rafter.
Rafter. Det går inte att spela så längre. Och det, återigen, det beror på att banorna... framförallt Wimbledon gjorts långsammare för spelets skull.
Jag tycker att det är så tråkigt att höra det, Mats. Dels säger du att serve volley är borta och sen säger du att enhandsbacken är borta. Vad är då kvar av tennisen? Det vackraste, det poetiska.
Alltså serve volley tyckte jag så vansinnigt illa om för att det var inget spel.
Ja, men det var en period när Mark Rosé mötte Goran Ivanisevic. Det var ju bara serve och sen var bollen över.
Förskräckligt.
Jo, men precis. Men nu har det gått för långt åt andra hållet. Och tidigare så har det ju böljat fram och tillbaka. Ja. Men frågan är om det kommer bölja något mer eller om det är slut.
Jag hoppas inte böljar tillbaka igen till serve volley för att det var hemskt. Alltså halva matcherna försvann ju då. Boy McEnroe 1980 Wimbledon-final. Halva matchen var ju ingenting när McEnroe och serve. Halva matchen försvann ju bara. Det var ingenting att se. Det var när Boy serve som det var lite spel om bollen.
Jo, men det måste jag ändå säga. Det bästa var ju när då en nät-serve-volley-spelare mötte en baslinjespelare. Då kunde ju, som du skulle säga, magi ske. Det blev Nimbus.
Ja, jo, absolut. Men i McEnroes fall så stängde han ju då, han stängde matchens skönhet, tog bort matchens skönhet genom sitt sätt att agera vid nätet och det. Antingen så slog han ju in volleyn då efter första svängen, och så slog han ut volleyn i korridoren. Men det var mycket bättre med två spelare av Borgs typ som möttes på gräs i alla fall. Det var ju Borg Connors var fantastiskt spel på gräs, för att ingen gick fram på nät direkt utan byggde upp sitt spel för en kommande nätattack. Mycket bättre för publiken.
Du och jag, Mats, i alla fall, så gillar väldigt fotboll väldigt mycket. Olle gillar också fotboll lite grann.
Jag var och tittade på Hammarby senast när de spelade 1-1.
Det var väl ingen rolig match.
Nej, det var en pissmatch.
Ja, men i alla fall då. Så totalfotboll...
Mjällby var bättre.
Ja, men det har jag hört också. Ja. Men totalfotbollen då, som Holland stod för på 70-talet.
74 års VM-final, ja. Totalfotboll.
Även 78 mot...
Ja, inte samma sätt som 74. Det var en innovation.
Aha, två mot en.
Men det fanns väl fort...
Totalfotbollen föddes ju då utav Holland, som de hette på den tiden, i VM 1974.
Men det var ju inte helt borta 78 då, tänker jag. Utan fanns väl ändå kvar spår? Och
ja, liksom. Spår. Reminiscenser.
Okej, reminiscenser. Men...
Underbart ord igen. Dikten reminiscenser.
Reminiscenser. Men jag skulle
ja, men det kan vara så här, en diktsamling av någon Nobelpristagare. Reminiscenser.
Ja, verkligen. Vad heter
en diktsamling av Björn Borg. Reminiscenser.
vad heter han? Mario Vargas Llosa.
Ja, precis. Skulle reminiscens. Undrar man översätter det till spanska?
Ja, det vet det fan.
Det är ingen som vet.
Ja, det vet jag inte. Alltså,
det är bara Mats som vet.
Det vet
vad
inte själv.
Vad reminiscens betyder. Han och Tom Engstrand. Och ja, men, Tom Engstrand har tyvärr dött.
Tom, jag visste Tom är död.
För Molo har ju rätt. För reminiscens är ju typ förminnelse liksom. Så det är klart att Mats har rätt. Men Mats, City idag är ju någon form av totalfotboll. Att man har de här byterna från ytterback till... Ja.
Jo, det är totalfotboll. Hela laget involverat. Och City är ju, framförallt mot Manchester United, så otroligt överlägsen. Så det finns inte ord för deras överlägsenhet.
Och det är det jag menar bara med att då är det ju så, för att 74 då, det är ju 50 år sedan i år. Mm. Och City spelar, i alla fall kan inte exakt samma fotboll, men någon form av liknande fotboll. Så att det där, på 90-talet, 2000-talet, till och med in på 2010-talet, till och med 2010-talet, så var ju fotbollen ganska defensiv. Det fanns ju en Mourinho
Bosse Hansson
till exempel.
Var så sur VM 90. Oh. Gud vad defensivt det var. Bosse Hansson har aldrig varit så arg.
Ja, 2004 till exempel, ja, jättedefensivt.
Det var ju dåligt. Men alltså, sen kom ju Pep Guardiola med sitt Barcelona 2009. Och det var så att då var ju tiki-taka. Då var ju offensiv fotboll. Så att,
ja, men det går i cykler i alla fall.
Frälsaren...
Hörde jag serve och volley baslinjespel som det var förut?
Det är det med, det går i cykler. Ja. Defensivt, offensivt, total
Mourinho. Världsfotbollens frälsare är ju Pep Guardiola som gjorde Barcelona så bra, som att det var ett föredöme i världen med sin offensiva fotboll, sin tiki-taka fotboll.
Mourinho är så trist också.
Ja. Men så att Pep Guardiola ska vi tacka för dagens fotboll, absolut.
Hörrni, jag har läst en artikel och den är från Aftonbladet. Det är såklart Simon Bank. Henrik Larsson har ju gått ut och varit upprörd, ledsen.
Han gillar inte Sverige, men jag tror att det bottnar i att han är deppig för sin tränarkarriär.
Det var inte det han sa, utan han sa att han kände sig inte alls som svensk. Mm. Vilket är väldigt ledsamt, tycker jag.
Bara om man var en stor fotbollskändis världsstjärna så var man liksom inkluderad av svenska folket. I övrigt var man inte det, sa Henke då i den här artikeln. Eller som han skrev, väldigt politiskt korrekt då, Simon Bank, som alltid är politiskt korrekt.
Ja, och jag är ju också upprörd, Mats. Men jag vill bara börja med att jag tycker det är jävligt tråkigt för Henkes skull att han känner så. Men
beror inte det bara på att han varit misslyckad som tränare, så liksom blir projektion psykologiskt. Nej, måste han hitta någonting att få ut sin frustration och ilska på, då hittar han på att det är Sverige.
Jag tror inte att vi kan förenkla det så mycket som att det är så, men det
kul att du kom med förslaget, Olof.
Den analysen får stå för dig. Men däremot tycker jag att Simon Bank stod för en erbarmligt märklig artikel.
Berätta, vi som inte läser Aftonbladet, berätta vad
det
han skrivit.
Men det han skrivit är, han börjar med förlåt Henke.
Alltså, det var så sorgligt.
Så börjar.
Så sorgligt enligt Bank att han kände det så, för det borde han ju inte ha gjort egentligen. Och det är vårat fel allihopa som behandlar i så fall Henke så.
Utan att veta så tror jag inte att han tycker det. Jag tror bara att han vill skriva så för att det skulle ge honom pluspoäng.
Det är en lektorna med brudar som tycker att det är nice. Men han skriver i alla fall, han börjar med att skriva att det här är det enda vi borde prata om, hur man får alla att känna sig svenskar. Och jag tycker problemet här blir ju att hur mycket, och det är ju ingen som tar ifrån Henke vad han känner. Jag tycker personligt att det är jättehemskt att Henke känner så här. Men det innebär ju inte att alla andra gör fel att han känner så. Det är väl lite så liksom som... Man måste i alla fall börja där, tycker
verkligen
jag. Och att då
ser nu, bara, nu är vi 3-0. Det är ingen motstånd. Vi håller med.
Nej, jag vet att det blev lite så här. Men att, att Simon Bank då säger att förlåt Henke bla bla. Och ska lite grann nästan tala för hela svenska folket. Han säger så här då till exempel. Henrik Larsson är en av de största svenska fotbollsspelare vi någonsin haft. Man känner sig inte fullt ut som svensk. Jag är glad att han berättar om det. Jag är oerhört ledsen för att han tvingas känna det. Jag är rädd för att vi blivit ett land som förlorat förmågan att bli upprört av det. Och jag säger det igen. Det är ju tråkigt för Henke och för dem som känner så här. Det är ju inte, det är, ingen tycker att det är bra någonstans. Men däremot måste man ju kunna vara lite mer djup i analysen, eller att man direkt ska vara
djupare än en vattenpöl.
Ja, förlåt Henke, förlåt för hela Sveriges
men befolkning. Så kände ju Zlatan också i sin uppväxt när han började spela fotboll, ungefär som Henke, att de var ju inte som alla andra svenskar var på den tiden och såg ut som alla svenskar gjorde, ja, på den tiden.
Men Zlatan var jobbig så folk sa ifrån. Det var väl därför.
Nej, men alltså Henke lär var jobbig också som liten grabb.
Och inte lika jobbig som Zlatan.
Ja, nästan som Zlatan. Okay. Kanske inte riktigt. Alltså,
Zlatan... ja, men alltså, min bild är att Zlatan var väl en mobbarkaraktär. Henke var väl någon som slog tillbaka om någon var på honom.
Ja, så var det.
Alltså, jag, så här,
du var på väg någonstans.
Jag så var det.
Ja, men jag har ingen aning om hur deras uppväxt har varit.
Fråga mig då.
Ja. Mats Sandberg, du har med lite papper i vanlig
ordning. Ja, papper. Men det blir för mycket nästan för ett program som vårat kanske.
Nej,
och för
invecklat
nu, också.
Mats. Berätta nu, Mats.
Jag noterade just i Melodifestivalen att... Fröken Snusk och Jay Smith hamnar på samma poäng i det här kvalet till finalen.
Titta på det, så sjukt.
Och det var ju en skandal naturligtvis att det hände i lördags.
För att
men det var så invecklat det som SVT gjorde i slutet i programmet som gick senast nu, när de skulle direkt kvalificera ett antal bidrag till finalen. Men Champions League som jag läst om nu, det är ännu mycket mer invecklat än så,
men,
faktiskt.
Men Mats, vi
det är så invecklat att det finns inte. Nya Champions League som sjösätts nu i höst. Det är ingen sport någonsin i historien, eller Melodifestival i historien någonstans, har varit så invecklat som det.
Men Mats, vi börjar med, tycker jag, att fatta lite grann vid Fröken Snusk och Jay Smith. Vem höll du på i...
Fröken Snusk. Alltså Jay Smith har jag svårt att förstå. Det kan jag säga.
Men att du höll på Fröken Snusk?
Ja, det gjorde jag. Alltså Jay Smith gillar jag inte alls. Så är det.
Men Fröken Snusk då? Tycker att hon är ändå...
bättre.
Okej, Olof ska pissa. Men okej, Matt, du är upprörd över Champions League. Och det är jag också. Men vad är du upprörd över? För jag är upprörd
det är så invecklat och så krångligt. Det sägs ju nu att Champions League-rättigheten ligger till försäljning i Sverige inför hösten. Och ingen vill köpa...
Är det Viaplay som har haft dem?
TV4 har haft det.
Telia.
Men nu vill ingen köpa dem. Vad händer då? Kommer... rättighetsinnehavarna att sänka priserna?
Ja, det måste de väl, det är en marknadsekonomi, va?
För att någon ska visa det i Sverige i höst överhuvudtaget.
Jag tror att det finns kanske 3 eller 4 olika sätt att göra det på. Man kan göra de kan ju dumpa priserna och så köper Viaplay eller någonting. Alltså så kan det vara, eller Discovery, men ingen
av dem kanske inte just Viaplay då.
Nej, ingen av dem verkligen vill köpa.
Nej, men Viaplay har ju inte pengarna.
Men så här, Telia vill inte, Viaplay vill inte, Discovery vill inte, så någon måste köpa. Men om vill ingen köpa, då kan man nog göra så här att någon får köpa det väldigt billigt. Sen säljer man ut det eller alltså till olika, man cyklar av rättigheterna så att man fyra olika bolag säljer matcherna, eller så gör UEFA som äger rättigheterna det direkt. Man säljer någon match till Viaplay, någon match till Telia, någon match till Discovery, någon match till SVT.
Det är nog Discovery Plus som i så fall är att köpa de där grejerna.
Men
det,
de
det
vill ju inte. De vill ju inte vara kvar i Europa.
Kanske de säger bara för att få ett bra köpeläge.
Ja, fast de har ju släppt Allsvenskan och de vill ju inte ha OS, utan de vill ju helst ifrån.
Vi kan köpa Allsvenskan nu då? Framöver.
Ja, jag kan tänka mig att det blir Telia, Simon, Telia.
Tror du?
De köper, ja, för TV4.
Men vanliga aktörer kan ju inte bära de kostnaderna för fotboll i Sverige tydligen längre, för att intresset är inte så stort för fotboll som man trodde när man köpte alltihopa, Premier League och Allsvenskan och alltihopa och Champions League. Det går ju back.
Champions League nu som kommer, jag är inte heller förtjust i det alls. Utan...
Inte jag heller, jag fattar liksom inte riktigt. Jag tittade lite närmare på det. Nu bär det kanske för långt för det här programmet. Att det kommer ta liksom timtal och berätta om det här. I korthet då, Champions League från i höst, från 32 till 36 lag. Laget som kom på tredje plats i den liga som ligger på femte plats i UEFAs ranking. Det vill säga, idag är det alltså Monaco.
Frankrike alltså.
Ja, nummer två. En ligamästare som inte är dekvalificerad av typen Malmö FF i Allsvenskan då, som vinnare. Malmö får en chans nu via kval. Lättare kval än förut att gå in till Champions League. Nummer tre. Två lag tillhörande de fyra ligor med bäst poäng på UEFAs ranking per klubb. Just nu Serie A och Bundesliga. Då kommer dessa ligor att ha fem lag var, inte fyra som nu. Så att det är en utökning av Bundesliga och Serie A. Fem lag helt enkelt. Och inte nog med det. Istället för att som nu i gruppspel, sex matcher borta och hemma, så blir det åtta matcher alla mot olika motstånd. Klubbar kommer att delas in i fyra.
Jag trodde du skulle säga alla mot alla. Det hade varit kul.
Ja. Klubbarna kommer att delas in i fyra sinnesgrupper. Och sen möter två lag från olika sinnesgrupper varandra. Totalt åtta matcher per lag där. Lagen slutar 1-8 i ligan går till åttondelsfinal automatiskt. Lagen 9-24 möter varandra i playoff-möten. Alltså lagen 9-16 och 17-24 möts då i playoff för att gå in till åttondelsfinal i Champions League. De åtta vinnarna går vidare till åttondelsfinal som sagt var. Och lagen 25-36 faller bort och jag spelar klart.
Ja, det låter ju lite så där. Men
ja, det är lite invecklat, visst är
men,
det?
Ja, men 16 lag kan inte gå vidare direkt, va? Det låter ju konstigt, för då blir det ju ingen mening med att playoffa om åttondelsfinalen.
Vad kul om det var sånt upplägg, så de bara lurar alla som tror att det är mening att spela playoff.
Så de som playoffar, då blir det ingenting. Så ni kan köra quiz på knut istället.
De som slutar 1-8, så de går ju till åttondelsfinalen naturligtvis.
1-8, ja precis.
Och sen får vi fram åtta lag till då för åttondelsfinalen. Okay. Och det är lagen 9-24 som möter lag 17-24.
Okej, okay, så här. Och så det blir åttondelsfinal som är nu. 1-8 i den här serien då går direkt. 94 kvalar om åtta platser.
Just det.
Ja, vi är i alla fall emot det här i Exosport, va?
Vi är emot och här är vi, här står vi enade. Alltså, enade i Exosport för alltså, en gångs skull.
Ja, men kommer du ihåg, Olle, vad skivan hette?
British Steel.
Ja, jag skulle säga att det är det bästa skivnamnet någonsin på en rockgrupp. Alltså...
Det är det. Och då vill jag gå till ett annat namn som är bra. Jag lyssnade på Sporthuset där dina gamla kompisar är. Till exempel Tommy Åström. Jag tycker att det är bra att lyssna på det. Men de har en svag punkt och det är att när de blir lite gråtmilda ibland och så njuter de av sig själva. Som till exempel, de har något som heter kärleksbombning. Om de har då till exempel Anna Holmlund, typ hon som blev förlamad och skriker, då sitter de liksom nästan gottar sig i sig själv hur goda de är som kärleksbombare. Mm. Och det här hände nu i senaste avsnittet. Du nämnde OS 36 tidigare, Mats. Nu går vi till OS 32.
Oj.
En som heter Babe Didriksson. Hon kärleksbombades i sporthuset.
Snacka om banbrytande och öppna dörren för andra tjejer att kunna idrotta och nå stjärnstatus genom sin idrott. Babe Didriksson går till historien som en av de mest otroliga idrottspersonligheter som jag stött på i varje fall. En idrottshistoria som trollbinder och fascinerar. Tänk att en och samma person har klarat av allt det här i ett 45-årigt kort liv. Mildred Ella Babe Didriksson dog 27 september 1956.
Mångsidig är väl det minsta man kan säga. Världens främsta kvinnliga idrottare någonsin, visar sig. Jag har inte hört talas om henne. Har ni hört talas om henne?
Nej, nej, nej.
Men då kanske hon heller inte är det. Så att, ja, okej, fortsätt.
Nej, men det, ja. Jag säger inte. Hon är OS 32, så tog hon guld i spjut. Guld på 80 meter häck. Och sen så tog hon silver höjdhopp. Men det är liksom bara en start på vad hon är. Hon var också bäst i världen i basket på den tiden. Hon var golfproffs. Alltså hon, de sa så här, Annika Sörenstam är den enda som kan mätas med hennes framgångar.
Oj.
Simning bäst i världen, volleyboll bäst i världen, baseball spelade hon proffsligan. Hon var överlägsen i allt. Jag blev nyfiken på henne. Mm. Det blir man väl ändå, världens främsta idrottskvinna någonsin.
Jo, men jag också, det grumlas lite av min irritation.
Ja,
men okej, jag vill gärna höra.
Till min poäng nu snart då. Jag blev nyfiken och gick in och tittade på henne. För det finns lite bilder på henne. Världens bästa kvinnliga idrottare någonsin. Mm. Babe Didriksson. Gå in och googla här nu, Jesper och Mats, får ni titta. Mm. Mm. Se vad ni säger. Mm. Mm. För jag hade en misstanke som enligt mig förrätt in.
Jaha. Alltså, tänker du att det är en man?
Ja, det är klart att det är en man.
Men vadå? Men det är väl en kvinna, eller?
Vi ser väl att det är en man. Och på den tiden så såg de inte. Och jag menar, de har lurat sporten, men de har ju lurat hela världen. Du ser, det är ju en man för fan.
Det är framförallt den här bilden, där ser man verkligen. Men okej.
Okay. Vad säger du, Mats? Är det en man eller en kvinna?
Ja, alltså, hade inte du sagt det, hade jag inte tänkt på det direkt. Det kan jag säga.
Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Men
nu har du sagt det, så då tänker man ju i nya banor. Så att, men...
Sådana enorma käkar är det få kvinnor
okay,
som
Mats,
har.
Okej, Mats, den här bilden. Att det
är en gubbstrutt.
Alltså, det ser ut som en figur i Columbo. Alltså, det är klart att det är en man. Men okej.
Men hon lurade Jens Fällström, kan man säga.
Men hur har det tagits emot att hon är en man?
Nej, det är väl ingen som har sett förrän vi ser det här kväll.
Nej, just det.
Men oavsett då.
Men jag tycker, alltså, vissa tjejer som kastar Semenya och det, där är det mera uttalat, tycker jag.
Ja,
än i hennes.
Tycker du? Jag tycker lite samma. Jag tycker, missförstå mig rätt, som jag skulle säga. Mm. Det är alls inte deras fel. De har ju fött så säkert. Kassis Männi också. Hon har inte dopat sig.
Nej.
Men det är ändå fuskigt att hon ska få tävla mot kvinnor. Jo. Med kvinnor. Jo. Alltså,
jo. Men vänta lite. Bara så vi får rätt nu.
Nu pratar vi Babe Didriksson.
Tänker du att hon har lurat folk för att hon har varit en man, men att hon har liksom mörkat?
Nej, hon har säkert trott att hon är kvinna. Hon är väl någon form av mellanting, antar jag. Men hon har ju bra mycket med testosteron i blodet.
Inte lurat någon.
Nej, absolut inte. Hon har lurat Jens Fjällström.
Nej, i så fall, om man nu ska gå efter det, då har Jens Fjällström blivit lurad av hennes födsel, kanske. Hennes medfödda egenskaper, så kan man säga.
Naturligtvis. Vad jag försöker säga är att hon är en tidig Caster Semenya. Hon har alltså otroligt mycket mer testosteron i sitt blod. Hon har en otrolig fördel när hon tävlar mot andra kvinnor. Så det är inte konstigt att hon var överlägsen.
Men hon var ju bra i så mycket.
Hon var överlägsen i allt.
Ja, och det låter väl märkligt, för att det är man ju inte alla... Alltså, även om Casemiro är ju inte överlägsen i fotboll idag.
Jo, men säg så här. Säg att jag skulle spela i basketligan, dambasketligan nu. Jag har inte spelat basket på 25 år. Men jag är 1,96. Jag väger 100 kilo. Jag skulle krossa dem. Jag skulle vara överlägsen.
Men jag tänker också att det är ändå nästan 100 år sedan. Och om det nu är så att den här personen hade extra mycket av...
Är det preskriberat dit du vill komma?
Nej, men om den här personen hade extra mycket av det manliga könshormonet, då var det inte så konstigt att personen var så bra som hon var.
Ja, absolut inte, men det är konstigt att Jens Fjällström, när han gör en kärleksbombning i sporthuset, inte tittar på en bild och säger, fan, det var en snubbe.
Ja, men då är frågan... Men då frågan, är det verkligen den bästa damidrottan då genom tiderna?
Mm. Meritmässigt är det det. Hon har vunnit allt.
Jo, men är det inte bra frågan då?
Jo, jag visste. Ja.
Ja, vi ska prata lite om polisen och supportrar. Jag vet inte om ni har hört det, men polisen har gått ut med ett typ, inte direktiv, men...
Är det polisen i Los Angeles eller polisen i Sverige?
Nej, i Sverige.
Angående Djurgården AIK som kommer ganska snart här. Att man, ska, man ska porta fansen, var det så?
Nej, så här, inte bara Sverige, utan det är generellt sett. Mm. Att i hockeyn så har man ju varit väldigt tydlig med...
Utrymmer arenan från de värsta ju, fansen, ja.
I hockeyn, nej, så har det inte varit. Utan i hockeyn har man ju utrymt arenan så fort det har varit en ordningsstörning. Ja. Alltså till exempel med bengaler då och rök. Ja. Och det tycker inte, det är väl vad det är liksom. Mm. Det kan man tycka vad man vill om. Mm. Men nu vill polisen fortsätta då med fotbollsarenorna. Mm. Fansen då genom till exempel järnkaminerna, Victor Adolfsson, har svarat. Och man tycker att det är kollektiv bestraffning. Vad tycker ni om det här? Tycker ni att det är en bra idé att fotbolls, man, även fotbollsfans blir utkastade vid ordningsstörningar?
Om man säger så här då, i alla fall, att det måste ju vara en huvudvärk för polisen när säsongen nu kommer igång med de här derbyna i Stockholm, och alla har ju sagt då att ni måste åtgärda det här på något sätt. Det får inte hända igen det som hände förra året. Hur agerar då polisen? De måste ta till drastiska metoder för att deras prestige, polisens prestige, tar ju så mycket stryk om det händer igen. Det får inte hända helt.
Ja, fotbollsfans gömmer sig ofta bakom varandra. Jag tycker att de som då vill säga att de är fans och vill stå upp för sitt lag och sådär, de ska fan säga att det var Joppe, Krippe, Dippo och det som gjorde det här, ut med dem, så blir de förbjudna att komma tillbaka. Jag tycker de är för veka när det gäller sånt.
Ja, jag tycker också att fotbollssportrar framförallt, och kanske även hockeysportrar, man har liksom en självbild som är lite märklig ibland.
De tror att det är de som är klubben.
Ja, men det är väl framförallt, för det vet jag, har flera sportrar, att så här, det är vi som är läktarna. Och det kan jag hålla med om på ett sätt, för att utan supportrar då finns det ju ingen svensk fotboll eller svensk hockey.
Då skulle allsvenskan bli som det var 1985 igen, när det, så här var, ja, det kunde vara 1572 åskådare på AIK Djurgården. Ja, det vill man ju inte.
Men det som gör svensk fotboll en sorts lyster nu i alla fall.
Vilket ord var det?
Lyster.
Vilket ord? Finns ett annat ord?
Si libet licke på latin. Om det lyster så tillåter jag. Jag spelar över med latin. Jag pratar latinflytande här nu här i Anno på Kungsholmen. Och det var, men jag ska inte snacka så mycket latin i framtiden som jag har gjort nu. Var var vi?
Ja.
Ja, vi var på Nimbus som du inte sa då. Men ja, det var snyggt att du inte gjorde
det. Jag tar vid. Jag tänker att i alla fall då, att utan supporterkulturen så existerar inte svensk fotboll i den fattningen som det är idag. Samtidigt så polisen, och där tror jag att det finns en, jag tror faktiskt Kristoffer Bergström sa det väldigt bra, att det finns liksom ett missförstånd från supporter att polisen inte tycker om bengaler eller tycker om sportyttringar. Det handlar inte om det, utan polisen har ett uppdrag att upprätthålla ordningen på läktarna. Alltså att här måste man liksom börja mötas någonstans. Att det handlar om att polisen är de som bestämmer om en...
Du är som så här Fryshuset, Anders Karlberg på 80-talet. De måste mötas. De måste...
Ja, verkligen.
Han är också död, ja.
Ja.
Han är död och det är inte jag. Men
polisen... Både han och Tom Engstrand, fy fan.
Ja, men polisen i alla fall. Polisen har ju ett uppdrag att ha ett arrangemang och en ordning då på de arrangemangen. Vilket inte får störas.
Man får hålla sig inom gränserna. Det är väl det som polisen vill. Det ska vara fotbollskultur på ett positivt sätt. Och yttringar och känslor och attityder. Men det måste finnas en gräns för vad man gör.
Nej, men jag tror att polisen är likgiltig inför det. Och det är så det ska vara.
De vill ju ha en fotbollskultur som glöder då. Men det får inte gå till över.
Ja, men
det får inte gå över gränsen.
Nej, men vi vill ha en fotboll. Jag vill ha en fotbollskultur. Vi vill nog ha en fotbollskultur som glöder.
Ja.
Men polisen är ju likgiltig. Polisen ska
polisen måste vara, som Erik Fitt skulle säga, konsekvensneutral.
Ja, polisen ska ha ett arrangemang som är inom ramen för ordningsstörningar. Ja, det ska vara ordning och reda på läktarna.
Inom ramen, absolut.
Och där
absolut.
Tror jag supportrar har missuppfattat lite grann.
På ramen, alltså, jag tog det igår.
Alltså nudlar då? Eller?
Ja, alltså, om man käkar det och tänker på att det smakar bara som flytande julskinka. Det är inte lika gott då längre.
Men jag håller inte, kan gör det verkligen. Ja, det kanske det gör.
Ja, tänk
det är inte dopp i grytan är det.
Ja, men alltså, ramen, för det alltså jättegott första gången jag käkade. Andra gången var det någon som sa så här, tänk på att det bara smakar julskinka i flytande form.
Men dopp i grytan är väl gott.
Nej, det tycker jag. Men du vill bara larva nu. Du vill bara larva. Vi håller ju på att prata viktiga frågor.
Ja, sorry, jag backar.
Ja. Men i alla fall, jag tänker att jag tror att det finns ett stort missförstånd här mellan och en konflikt som jag kollar väldigt mycket på grannfejden på slutet. När båda sidor känner sig förtryckta. Och jag tror att det är exakt det handlar om. För att poliser då...
Då når det ingen vart, eller hur?
Det gör det inte. Men om det är 50 poliser som blir attackerade av maskerade män som hoppar ut från klackarna. Det är klart att polisen inte kommer vara så sugna på att möta sig där. Och om polisen då misshandlar någon eller går mot någon och försöker liksom att stäva en bråk eller vad det kan vara och använder övervåld och så är man alldeles för brysk, då kommer heller inte supportrar att tycka att det är något.
Men vi får inte glömma här, det är inte två likvärdiga parter som möts. Det är inte konflikt mellan två länder. Polisen är staten, polisen ska sätta dit dem.
Jag säger så här, om man vill hitta en lösning på problemet så är det så här sidorna upplever varandra. Jag säger inte
men finns det någon lösning med mindre än att de portar de värsta bråkmakarna?
De som har mask på sig. Tar vi maskerna? De som inte gör det. Skjut ihjäl dem.
Du menar elpistoler då?
Nej, jag menar riktiga pistoler. Ja,
det
vet
samma
då,
jag inte vill ha.
Då, nej, det vet inte jag heller.
Alltså elpistoler är ju mycket bättre då att skjuta.
Ja, men kanske.
Då att stå på
men då skulle de sluta maskera sig. Då skulle man se vilka det var och då skulle man kunna porta dem. Då skulle man komma åt problemet.
Mm. Många skulle dö också, tror jag. Och
ja,
inte
men Tom
bara...
Engstrand är redan död. Är det något fel på honom?
Hörrni, tack för idag. Vi ses nästa vecka, hoppas jag.
Verkligen, och vilken bra dag vi hade.
Ja, verkligen. Och vi ska på onsdag, då är det quiz.
Ja, och Jesper har vunnit 5 veckor i rad.
Fyra
veckor i rad. Jag är fortfarande sjukt.
Och det kan bli en Björn Borg nästa vecka.
Grattis.
Vad kan det bli?
Det kan bli en Björn Borg att vinna 5 veckor.
Ja,
raka.
Just det, det är sant.
Hörru, tack för idag. Vi ses nästa vecka. Hej.
Tack.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.